Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Socialism Sucks Too, Economists Drink Their Way Through the Unfree World är en populärvetenskaplig resebok av ekonomerna Robert Lawson och Benjamin Powell. Med en medvetet lätt och provokativ ton undersöker de vad socialismen betyder i praktiken, snarare än som ideal eller politisk slogan. Resan går genom länder som Venezuela, Kuba, Nordkorea, Kina, Ryssland, Ukraina och Algerien, med Sverige som en viktig jämförelsepunkt. Lokala drycker, restauranger och vardagliga bristsituationer fungerar som konkreta ingångar till större frågor om produktion, priser, handel och personlig frihet. Författarnas huvudsyfte är att skilja mellan en skattefinansierad välfärdsstat och socialism i betydelsen statligt ägande och kontroll över produktionsmedlen. De menar att central planering återkommande skapar brist, låg kvalitet och begränsade livsval. Boken är alltså inte en neutral översikt över alla socialistiska traditioner, utan en tydligt marknadsliberal kritik, byggd av reseskildring, ekonomiska resonemang och historiska exempel. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, reseskildringen gör ekonomiska system synliga i vardagen. Bokens mest utmärkande grepp är att Lawson och Powell inte börjar med modeller eller definitioner, utan med resor. De använder tillgången på öl, mat, transporter och vardagstjänster som synliga tecken på hur ett ekonomiskt system fungerar. Det är ett pedagogiskt val. För en besökare kan tomma butikshyllor, få restaurangalternativ eller svårigheten att få tag i importerade råvaror vara lättare att förstå än en diskussion om nationalräkenskaper. Författarna hävdar att sådana erfarenheter visar följderna av reglerade priser, statliga monopol och svaga incitament att producera. Dryckesdebatt är främst ett berättargrepp, inte bokens egentliga bevisning. Kontrasten mellan ett begränsat utbud i exempelvis Kuba eller perioder av akut varubrist i Venezuela och ett större utbud i friare ekonomier ska illustrera hur produktionskedjor beroende av handel, investeringar och lokal företagsamhet påverkas av politiska beslut. Samtidigt förenklar greppet komplexa samhällsekonomier. Ett ölskylskåp kan inte ensamt förklara ett lands utveckling, eftersom krig, sanktioner, naturresurser och institutionell historia också spelar roll. Men som introduktion till ekonomins vardagliga konsekvenser är metoden effektiv. Den förflyttar frågan från abstrakta löften om rättvisa till vad människor faktiskt kan välja, köpa, starta och producera i sina dagliga liv. För det andra, författarna skiljer tydligt mellan svensk välfärdsstat och socialismen. En central avsikt är att reda ut ett ord som ofta används på olika sätt. Lawson och Powell definierar socialism i praktisk mening som ett system där staten äger eller kontrollerar produktionsmedlen i stor skala. Därmed vill de skilja socialism från en marknadsekonomi med höga skatter, offentliga tjänster och omfattande socialförsäkringar. Sverige får därför en särskild roll i boken. Eftersom landet ofta beskrivs utomlands som socialistiskt trots att det har privat ägande, företagande, handel och prisbildning på marknader. Distinktionen är relevant även i svensk debatt. Den svenska modellen kombinerar ett stort offentligt åtagande med en konkurrensutsatt privat sektor, exportindustri och förhållandevis starka äganderätter. Det innebär inte att den saknar konflikter om skatter, välfärd eller regleringar, men den är något annat än ett system där staten styr huvuddelen av investeringar. Produktion och priser. Författarna använder denna skillnad för att kritisera romantiska bilder av socialism som enbart handlar om jämlikhet och trygghet. Samtidigt är deras begreppsanvändning normativt laddad. Många politiska rörelser använder ordet socialism bredare, exempelvis som ekonomisk demokrati eller en större offentlig sektor. Bokens styrka ligger därför inte i att slutgiltigt avgöra språkbruket utan i att kräva precision. Läsaren uppmanas att fråga vem som äger, vem som fattar produktionsbeslut och hur konkurrens, priser och entreprenörskap får fungera. För det tredje, central planering analyseras genom brist, informationsproblem och svaga incitament. Bokens ekonomiska kärna är kritiken av central planering. Lawson och Powell menar att en statlig planeringsapparat saknar den information som marknadspriser förmedlar. I en marknadsekonomi signalerar priser hur knapp en vara är, vad konsumenter efterfrågar och vilka resurser som bör användas. När staten försöker ersätta detta med administrativa beslut blir det, enligt författarna, svårt att samordna miljontals individuella val och lokala förhållanden. Detta resonemang kopplas till praktiska effekter som köer, ransonering, låg produktkvalitet och återkommande brist på insatsvaror. Venezuela används som ett nutida exempel på hur prisregleringar, statlig styrning och försämrade institutioner kan samverka med andra problem och bidra till en ekonomisk kollaps. Kuba och Nordkorea fungerar på andra sätt som exempel på hur begränsad privat företagsamhet och svag kontakt med internationella marknader påverkar utbud och levnadsnivå. Författarnas poäng är inte att marknader automatiskt löser varje problem. Snarare hävdar de att decentraliserade beslut, konkurrens och möjlighet till vinst och förlust ger bättre återkoppling än politiskt fastställda produktionsmål. Där finns också bokens ideologiska utgångspunkt. Kritiker kan invända att verkliga ekonomier är blandformer och att statlig kapacitet varierar. Men boken håller fast vid att ju mer produktionen underordnas politisk kontroll, desto större blir risken för felallokering och brist. För det fjärde. Ekonomisk frihet används som mått på institutionernas betydelse. Robert Lawson är känd för sitt arbete med indexet Economic Freedom of the World. Och boken använder ekonomisk frihet som ett centralt tolkningsverktyg. Med ekonomisk frihet avses här bland annat skydd för privat egendom. Möjlighet att bedriva handel och företagande, stabila regler, rimlig tillgång till pengar samt begränsningar av statlig godtycklighet. Författarna använder sådana institutionella faktorer för att jämföra länder och förklara varför vissa samhällen skapar större välstånd och fler valmöjligheter än andra. Detta perspektiv gör att berättelsen inte bara handlar om formella etiketter som kapitalism eller socialismen. Länder kan ha kvar marknader på pappret, men ändå hämmas av korruption, osäkra äganderätter, politiskt styrd kreditgivning eller svårigheter att starta företag. På motsvarande sätt kan ett land ha en stor offentlig sektor och ändå behålla betydande ekonomisk frihet, jämförelsen mellan postkommunistiska samhällen. Särskilt Ukraina och Georgien hjälper författarna att visa hur reformer och institutionella förändringar kan ge olika resultat efter ett gemensamt sovjetiskt arv. Index och internationella jämförelser har begränsningar. De bygger på val av indikatorer och säger inte ensamma allt om jämlikhet, demokrati eller livskvalitet. Men bokens användning av dem fyller en tydlig funktion. Den flyttar diskussionen från enskilda anekdoter till återkommande mönster, stabila spelregler och decentraliserat beslutsfattande framställs som avgörande för investeringar. Innovation och vardaglig tillgång till varor och tjänster. Slutligen, historiska erfarenheter och nutida romantisering ställs mot varandra. Lawson och Powell riktar sig särskilt till läsare som sympatiserar med socialismen men främst förknippar ordet med jämlikhet, solidaritet och välfärd. Deras invändning är att dessa ideal måste bedömas tillsammans med den historiska erfarenheten av regimer som byggt på långtgående statlig kontroll. Boken berör därför kommunistiska staters förtryck, den kinesiska kulturrevolutionen och Sovjetunionens arv. Inte som en fullständig historik utan som en påminnelse om människokostnaderna när politisk makt koncentreras. Här kombineras två argument. Det första är ekonomiskt central planering försvagar produktion och försörjning. Det andra är politiskt när staten kontrollerar arbete, företag, handel och resurser får den också ovanligt stor makt över individen. Brist på ekonomiskt oberoende kan därmed begränsa möjligheten att välja bostadsort, yrke, konsumtion och i förlängningen att öppet kritisera makthavare. Författarna beskriver ekonomisk frihet som nära förbunden med andra friheter. Det är en polemisk bok och urvalet av exempel är gjort för att stödja dess kritik. Den behandlar mindre utförligt socialistiska idéers interna variation eller marknadsekonomiers egna misslyckanden. Ändå fyller den en praktisk funktion i samtalet. Den kräver att politiska ideal inte bara bedöms efter avsikter, utan efter institutioner, maktkoncentration och observerbara resultat för människor som lever under systemen. Sammanfattningsvis, Socialism Sucks passar främst läsare som vill ha en kort, lättillgänglig och tydligt marknadsliberal introduktion till kritiken av socialism och central planering. Den kan vara särskilt användbar för den som möter begrepp som socialism, välfärdsstat och ekonomisk frihet i politiska diskussioner, men vill förstå vilka institutionella skillnader som döljer sig bakom orden. Svenska läsare kan ha extra nytta av kapitlens jämförelser eftersom Sverige ofta används internationellt som ett missvisande exempel på ett socialistiskt land. Boken ger ett enkelt sätt att förklara varför hög skatt och offentligt finansierad välfärd inte i sig innebär statligt ägande av produktionen. Den intellektuella behållningen ligger mindre i en fullständig akademisk genomgång än i att den knyter teori till konkreta vardagssituationer. Brist på varor, begränsade val och svårigheter att bedriva verksamhet blir utgångspunkter för resonemang om priser, äganderätt och incitament. Jämfört med mer traditionella ekonomiböcker av exempelvis Friedrich Hayek eller Ludwig von Mises är denna bok betydligt mindre systematisk, men också mer direkt och lätt att ta till sig. Det som skiljer den från många andra ideologikritiska böcker är reseformatet och den humoristiska dryckesramen. Den är inte neutral och läsaren bör därför gärna komplettera den med perspektiv som prövar dess avgränsningar och motargument. Men som polemisk folkbildning är den tydlig den vill att politiska löften ska jämföras med hur människor faktiskt lever när staten får kontroll över stora delar av ekonomin. Om du vill stödja Robert Lawson, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!